Da sitter vi altså i kjelleren i Kroken kirke i Tromsø sammen med Peter Haldorf. Du har nettopp holdt et foredrag for prester og kirkelig ansatte her i Bispedømmet, der du blant annet har snakket om klimatrusselen og om Kristushåpet i tråd med din nyeste bok som ikke er kommet på norsk ennå. Si litt om denne tematikken.
Ja, jeg kan si at min egen inngang i de her spørsmålene har i väldigt hög grad varit läsningen av de hebreiska profeterna i den bibliska litteraturen. Jag började 2012 en läsning, mycket för min egen personliga del, av profeten Jeremia, en närläsning. Jag hade länge önskat att få göra det. Och därmed också av den profetiska tradition som han är en del av, den sträcker sig över 1000 år. Och jag ägnade mig åt det i stort sett dagligen under 6 års tid. Mm. Jag hade väl kanske inte tänkt mig att det skulle bli en bok på 800 sidor. Men framförallt så märkte jag hur det där satte sig i min kropp. På ett sätt som jag inte har kunnat skaka av mig riktigt. Och det ledde också till att jag då de senaste 2 åren har försökt med nya ögon lyssna till vad är det forskarna säger idag när det gäller klimatförändringarna. Och det har utmanat mig ytterligare till en ny läsning av de bibliska texterna, och framförallt då inom de 2 områden som på fackspråk kallas ekologi och eskatologi. Mm. Ekologi, alltså den måte på vilken vi tänker på, talar om, lever på den här jorden. Eskatologi, den måte vilken vi tänker på, talar om och förhåller oss till framtiden. Och det jag i all korthet försöker göra då i den bok jag har skrivit nu, som ju är en liten efterskrift kan man säga till min större bok om Jeremia, det är att utforska hur länken i kristen tro mellan skapelse, inkarnation, alltså Guds människoblivande i Kristus, och uppståndelse kan kasta ljus över Guds intentioner för framtiden enligt de bibliska utsagorna. Och där har vi 2 stora nytestamentliga utsagor som det finns en spänning mellan. Å ena sidan himmel och jord ska förgå, och å andra sidan efter hans löfte väntar vi en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Alltså, vad menar Jesus med att jorden ska förgå, och var i består den nya jorden? Så det är lite av det som jag berör i den här boken.
Mm. Det har blivit känt för inte så väldigt länge sedan att du vill sluta, eller har slutat att fly. Som en del förmodentligen av en tänkning här. Si lite mer om, alltså, för detta är ju ett betänt ämne och i en del kristen miljö, om klimathotet är ett påfund. Sant? I vilken grad det egentligen är reellt, och i vilken grad kristna blir avsporet fra sitt kristne engasjement hvis de engasjerer seg i det, mens andre vil si det helt omvendt, at det er en dyp kristen forpliktelse å ta dette på det største alvor.
Ja, at klimathotet og klimatforendringene skulle handle om noen slags konspirasjon, altså framhärdar man i det, då er det nog väldigt mycket okunskap som ligger bakom, därför att själva det fenomen som kallas global uppvärmning, där är vetenskapen glasklar idag. Alltså detta att mer koldioxid i atmosfären leder till en varmare klimat på jorden, det räknade forskare ut redan på 1800-talet. Och det går knappast att förneka med fakta i hand idag. Mm. Sen är ju planeten komplex. Och ingen kan riktigt säga vad som kommer att hända om 10-20 år, beroende på hur mycket jorden värms upp ytterligare och så vidare. Men som ledande klimatforskare idag säger, finns det en röd tråd i klimatforskningen, då är det att vi har underskattat problemen. Sen att detta skulle vara ett slags sidospår ur kristet perspektiv, ja, det är här jag menar att vi utmanas till en teologisk reflektion och en teologisk fördjupning som ju har att göra med eskatologin. Mm. Alltså vad säger den kristna tron? Vad säger den kristna traditionen, kyrkan, Bibeln om framtiden? Är det bara vår uppgift som kristna att passivt invänta jordens undergång och Kristi återkomst? Eller är det som de stora kristna tänkarna i den tidiga kyrkan säger, att människans uppdrag, det uppdrag hon anförtrotts, är att vara skapelsens präst? Mm. Och därmed föra hela skapelsen till fullständig enhet med skaparen. Alltså det här går tillbaka på och handlar om hur vi ser på och uppfattar människans roll i förhållande till skapelsen.
Akkurat.
En traditionell, vi ska se på i alla fall i nyare kirkehistorie i protestantisk sammanhang då, vill ju vara, hvis jag ska sätta det lite på spissen, att människa eller kristen är kallt till att nå ut med evangeliet till andra människor så att den kan komma till tro, och att det hoppet är knutet till den nuvarande världen som Paulus skriver, alltså skapningen suckar och väntar på förlösning, men att det är den fallna världen vi lever i nu, men så ska det då komma en, så du säger, ny himmel och en ny jord. Så en kunde kanske sätta på spissen och säga att människa, kristna är kallt till att rädda människor som bor på jorden, inte att rädda jorden själv. Jag vill nog en säga. Hur vill du kommentera det?
Jo, men det är ju någonting som jag tror att vi kan komma på själva med att tänka. Alltså människans förhållande till Gud måste väl ändå vara viktigare än kampen för jorden. Men om vi läser innantill, det är ju alla sådana föreställningar, inte minst Paulus skingrar i sin väldiga kosmiska Kristusvision, den han tecknar i första i kapitlet i Kolosserbrevet. Och det som jag ser, det är ett av Nya Testamentets absoluta crescendon, där han ju då talar om att allt synligt och osynligt i himlen och på jorden är skapat genom Kristus och till honom, och att allt, säger han, på jorden och i himlen genom Kristus ska försonas med Gud. Det kan inte sägas tydligare än det gör där, att det finns inte två verkligheter, en sakral och en sekulär, en andlig och en världslig, utan det är med skapelsen, ja, som med Jesu livklädnad vävd i ett stycke. Och det här är ju kyrkan kallad att vittna om, inte minst genom sitt sakramentala liv, när hon låter skapelsens element, själva materien, föra Guds talan.
Mot slutten av boken om Jeremia så skriver du att förbruk i vår tid blir en substitut för religion. I det hela så är väl materialismens problemställning en som i vart fall i Norge och Sverige och i vår del av världen angår oss alla på en sån obehaglig måte, för vi egentligen förstår att vi inte helt lever i tråd med de idealene vi hävdar att ha. Hur kan vi undgå att det blir mer en löst snack, att vi alla kan se att ja, vi måste bekämpa materialismen, men det hjälper ju inte det hvis vi är villiga till att leva livet våra annorlunda.
Mm. Nej, men det här är ju en knäckfråga, definitivt, som jag ser det. Och till att börja med så måste vi se detta i vit ögat. Mm. Och då är det ju till exempel viktigt när vi talar om klimatkrisen att koldioxid är inte djävulen, grönt är ingen frälsare, men girigheten är definitivt fienden. Och tillsammans med åtrå och avund, en av de starkaste drivkrafterna bakom marknadsekonomi och frihandel i vår värld. Och är det då någonting som alla som seriöst ägnar sig åt de här spörsmålen idag är överens om, då tror jag man kan säga att vi måste komma ur den kapitalistiska konkurrens- och tillväxtlogiken med dess idé om ständigt ökad tillväxtkonsumtion som måttet på det goda livet. Eller om man vill uttrycka det i evangeliets termer, vi behöver upphöra med att avfärda, att i praktiken avfärda Jesu bergspredikan som romantisk villfarelse. Och då på ditt konkreta spörsmål, alltså här utmanas vi ju, går det att odla, värma, kyla, spisa, resa leva annorlunda. Mm. Går det att göra sig lite mindre mottaglig för den tanklösa konsumismens sirensång? Där är ju liksom spetsen i den kristna utmaningen idag. Och det behöver vi våga tala om. Nu har jag valt, ska jag tillägga då, jag har valt att undvika i min bok som jag har skrivit om detta att vara konkret när det gäller de spörsmålen. Därför att jag tror att det måste vi var och en komma fram till. Alltså hur ser den här omställningen ut i mitt liv? Och då kommer vi att komma fram till lite olika slutsatser och handlingar i vårt eget liv. Annars är risken att vi lägger på varandra en ny syndakatalog här och att det bara blir moraliska imperativ från kyrkan. Kyrkan och den kristna förkunnelsen behöver framför allt här stärka motivationen. Motivationen till att leva på en annan måte, att fatta andra beslut i hur vi lever. Och den motivationen behöver hänga samman med visionen av Guds värld.
Akkurat.
Torje, jeg nevnte jo det her med at en fra en del kristne hold vil være skeptisk til å engasjere seg i klimaspørsmål, i hvert fall bruke veldig mye krefter på det, fordi kanskje en ser på det som en sånn typisk liberal sak. Hvis kristne begynner å engasjere seg i klimaspørsmål, så er det tenkt på at da er ikke en så opptatt av misjon lenger, da vil en måtte være litt politisk korrekt og snakke om det som folk liker å høre om i vår tid, særlig i amerikansk kristelig vil jo være mange som er veldig skeptisk til å tillegge sånne spørsmål noe særlig vekt. Hvordan forstår du det? Hva ser du som en forklaring på at folk har et sånt perspektiv?
Det er ikke svårt å se forklaringen til det, og det henger sammen med vår teologiske tradisjon. Altså, det er få bibelverser som har tolkats på ett så olyckligt sätt som den 28:e versen i Bibelns första kapitel där det står, var fruktsamma, föröka er, uppfyll jorden, lägg den under er. Alltså den lins genom vilken denna bibelvers har lästs, predikats, i synnerhet i protestantisk teologi, har medvetet eller omedvetet bidragit till dagens ekologiska kris med uppfattningen att själen alltid är viktigare än kroppen, att människan alltid har företräde framför icke-mänskliga skapelsen, så har vi med Bibeln i hand gett oss själva mandat att krama ur jorden för egen vinst och välfärd, och det har lett till förlusten av en sakramental världsbild och i dess ställe en slags symbios mellan religion och marknadsfundamentalism som gör att många av de mest påstridiga klimatförnekarna idag finns i kristna kretsar. Så att det här går att se en väldigt tydlig, det finns en tydlig teologisk tradition som inte är så väldigt gammal historiskt sett som ligger bakom detta. Och omvänt då, det är ingen tillfällighet att många av dem som verkligen ligger i framkant från kristet håll i de här spörsmålen idag är de idag ledande ortodoxa teologerna. Och det hänger ju samman med att de står ju i en teologisk tradition med en linje tillbaka till den tidiga kyrkan där de här frågorna alltså lyftes på ett helt annat sätt av de vi kallar kyrkofäderna. Alltså ett helhetstänkande, ett holistiskt tänkande där betoningen inte så mycket är när man talar om Guds frälsningsplan på individens frälsning som på hela skapelsens och kosmos förvandling och frälsning.
Akkurat. Vi lever ju i en tid där många upplever sekulariseringen, någon kallar det för avkristningen, som en trussel. Och då kan det vara fristende att se efter vem man kan ge ansvaret för dessa uönskade ändringarna, och så kan man kritisera dessa politiska grupperna eller människorna, vem det måtte vara. I ett av kapitlen i boken så uppfordrar du läsarna till inte att kämpa emot ondskapen, men heller till att snu sig mot Kristus. Och det är ju en väldigt intressant tematik i en tid där kyrkans hegemoni är i ändring. Man har tidigare kunnat lena sig på sin egen historia. Nu måste man gärna orientera sig annorlunda för att en del av den av det hegemoniet smuldrar bort. Si lite om hur det kan arta sig i praxis och vända sig mot Kristus heller än att kämpa mot ondskapen.
Vi kan börja i våra egna liv. Vi kan börja i våra egna liv, alltså i det som är det vi kan uppfatta, det onda och det splittrande i våra egna liv, som ju har att göra med de mänskliga behoven och själsförmögenheterna som kan slå slint, som kan skjuta snett och blir till begär och sånt som splittrar oss och tynger ner oss. Det finns en typ av kristen förkunnelse som då talar om att det här måste vi krossa, det här måste brytas. Men när man talar på den måten så får man väldigt lätt ett schizofrent förhållande till kroppens och sinnenas behov överhuvudtaget. Mm. Och där tror jag att snarare evangeliets imperativ är, det här är någonting som behöver befrias, förvandlas. Alltså imperativet då, som vi har i Nya Testamentet, låt er uppfyllas av anden, är det verkligt verkningsfulla i det här sammanhanget, snarare än att, så att säga, kämpa emot. Det betyder inte att vi inte behöver identifiera och urskilja var i det som splittrar oss själva och världen består. Men det är lätt att man hamnar i ett reaktivt, ett negativt, både beteende, handlings- och förkunnelsemönster. Och det är inte fruktbart i längden. Det tynger ner och skadar mer än vad det befriar.
Mm. Du var inne på spörsmål om eskatologi. Det vill ju också bli brukt om lära om de sista ting eller endetidsförståelse. Och i protestantisk tradition finns det ju forskjelliga förståelser eller huvud linjer då för det här, men ett ganska vanligt syn är ju att det blir vanskligare mot slutet på en måte, att fram mot förlösningen så vill det bli mer kamp och mer mörk i världen, och en del vill ju så det som tar en nämnde med avkristning också, lys av det att nu blir den kristna kyrkan sett under stadig mer press och nu blir förföljelsen starkare och sånt. Vad tänker du om det?
Ja, att det blir vanskligare. Det tror jag inte är kontroversiellt att varken påstå om vi ser oss omkring eller om vi läser de bibliska texterna. Men skillnaden, den stora forskellen ligger i om vi tänker oss och tecknar världens utveckling i termer av att vi går mot ett sammanbrott eller går vi mot ett genombrott. Där finns, som jag ser det, en helt avgörande skillnad, distinktion i hur vi framställer. För vi har haft, jag menar, protestantisk och evangelisk kristenhet och fromhet har ju präglats av en slags himmel och jord ska brinna teologi som ser sammanbrottet framför sig. Och den är alldeles nödvändig att granska och göra upp med. Alltså denna allt ska brinna modell i förkunnelsen. Och lyssnar man till den så märker man att den har nästan alltid ett gemensamt drag, och det är det ambivalenta förhållandet till det skapade och det materiella. Och lyssnar man lite noggrannare så märker man att bakom sådana förkunnelser så finns en kristologi, alltså ett sätt att tänka på och tala om Jesus Kristus som befinner sig på ett sluttande plan. Och då menar jag så här, som inte riktigt förmår ta till sig att Jesus Kristus i allt delar vår mänskliga natur och därför är en del av skapelsen. Alltså här blir kristologin så enormt viktig när vi talar om de här frågorna kring vårt ansvar för jorden, därför att det verkligt radikala i den radikala paradoxen i inkarnationen är att Gud, skaparen själv, vet vad det är att vara skapad. Mm. Och är det så, då kan det aldrig finnas någon rivalitet mellan skapare och skapelse. Och det här skulle jag önska att förkunnare, präster, pastorer, teologer reflekterade och samtalade mer om. Alltså hur kan vi rota frågorna om jorden, skapelsen, inte bara i tron på en skapare, men i kristologin. Att i kristologin har vi nyckeln till skapelsens logik.
Men det är ju också ett bibelsk motiv med att det ja, inte minst Johannes uppenbaring med stor ödeläggelse och en sån dramatisk ting som ska ske då. Hur finner du plats till det, för att det verkar ut till att vara slags ja, också Jesus i ändetids förkynnelse Matteus 24 för exempel, så är det ju väldigt starka bilder av vad som ska ske i den skapte världen. Som ser ut att vara en slags en födsel då, eller en förlösning, men också att det är en slags det är något som blir ödelagt före något nytt som uppstår, för att säga så.
Viktiga saker du tar upp där, och två saker tänker jag på då. Det ena är ju att det finns en kåtfullhet och en mångtydighet i många av alltså de eskatologiska talen, alltså Bibelns tal om tidens slut, bilderna kring detta och så vidare. Och det tror jag delvis att det gör för att vi inte ska frestas att få allting på plats. Alltså det är en stor frestelse när vi kommer in på frågan om eskatologin, att man vill gärna ha allting på plats, och till slut skapar vi liksom scheman med tidslinjer och så vidare.
Ja, det finns då som du kan hänga upp på väggen till och med.
Och det där har vi frestelsen att kunna också då behärska och kontrollera framtiden. Och där är ju Jesus glasklar. Ingen känner detta, inte ens sonen, endast fadern. Det andra jag tänker på när du hänvisar till Jesu eskatologiska tal, så är ju det intressant att han håller ju många av de talen under den stilla veckan, alltså under veckan innan sin död. Och det är ju slående då hur dramatiken och skeendet kring Jesu död och uppståndelse beskrivs i apokalyptiska termer i evangelierna. Alltså det är så, som att alltså jorden som skakar, ett mörker sänker sig över jorden, jordbävningar, gravar som öppnas och så vidare. Alltså det är som att redan här så sker en uppfyllelse av en del av det Jesus har talat om. Och i djupaste mening så handlar ju den kristna eskatologin inte om framtiden som sådan, utan den utgår från en obestridlig historisk händelse, uppståndelsen, och förkunnar att den har ett försprång framför allt som vill beröva oss en framtid. Alltså i strikt mening, tidens slut har redan inträffat i kristen tro, i kristen världstolkning. Den inträffade när Kristus uppstod från de döda.
Du har alltså skrivit en hel bok på norska, den på 650 sidor cirka, på svensk var det möjligen, så det kommer vara på störelsen på sidorna i trycken. Det är en ganska lång bok om profeten Jeremia. För många så är det ju inte upplagt varför ska vi skriva 600 sidor eller läsa 600 sidor om Jeremia i vår tid, men ett av poängen i dina i boken är ju att skillnaden mellan hans liv och våra liv är långt mindre än vi först gärna tänker. Och en av betraktningarna du gör inledningsvis är ju att livet till flera av hans samtidiga yttre sätt ente i fiasko och knuste drömmar. För att börja här, i våra dagar så är vi vant med att ändringar sker väldigt fort på grund av teknologiska möjligheter som vi tidigare inte ante fantes. Vad gör det med vår evne till att tackla nedturer? Hur ville vi idag mött knuste drömmar och yttre fiasko? Hur kan man stole på Gud i vår tid?
Det är ett väldigt, väldigt bra spörsmål. Och här tror jag vi behöver föras tillbaka till ett perspektiv som påminner oss om att kyrkan finns inte i världen för att lyckas. För alla andra, är man inom politik, näringsliv och så vidare, idrott eller vad vi talar om, så handlar det ju om att lyckas. Och jag skulle vilja säga, ur ett kristet perspektiv, så är det egentligen ganska ointressant. Här finns det en liknelse som Jesus plockar in faktiskt mitt i de eskatologiska talen i tidens slut, om tidens slut, där han berättar om mannen som kommer och ska summera sitt liv en dag. Och det spörsmål han får är icke: har du lyckats rädda jorden, har du fått kyrkan att växa, har du vunnit människor? Utan spörsmålet är helt enkelt: har du gjort det du ska? Alltså att göra, att vara trogen i det som anförtrots en, att göra det man uppfattar vara sant och rätt, det i sig har alltid det höga värdet. Det andra, allt som har att göra med att lyckas och resultat, det är i Guds hand. Världen är i Guds hand. Vi ska inte lyckas rädda den, men vi ska gestalta tecken på hopp. Det är någonting helt annat.
Du skriver också om den litteraturen som du behandlar i boken, att både klage och tillit, förtvivlelse och lovprisning finner plats i de texterna. Ibland så kan jag få en känsla av att Bibelns texter är mer ärliga om livets upp- och nedturer än ganska många eller mycket av moderna förkynnelse vågar att vara.
Ja, det har du nog helt rätt i. Bibeln är ju enormt uppriktig och osensurerad när det gäller allt som människor bär inom sig. Det möter hos profeterna, inte minst hos Jeremia, det möter inte minst i psalmernas bok. Och här alltså läser vi de här texterna, gör vi dem till en del av våra böner. Då skulle vi inte vara så ängsliga för att låta vår mun säga vad vi har i våra hjärtan. Mm. Det är inget hot mot tron. Det verkliga hotet mot tron, det är ju när man alltså tränger ner sånt här som gör sig gällande innan, men av tvivel, spörsmål och så vidare, av rädsla för att man ska vara otroende eller oandlig. Det är ett verkligt hot emot tron, därför att det leder oss in i det andliga rollspelet.
Mm. Akkurat. Du skriver också mot slutten, är det väl, av boken att sannhet och makt lär sig aldrig förena. Och det är ju en sammanhang om där du också skriver att vi som kristna tränger inte att styra världen för att kunna påverka den. Mm. Och det är väldigt track vi ser för så vidt i USA som vi var inom i sted, men också egentligen här. Mm. Att det är en tendens att man ser att där kan vi få friends in high places, så kan vi få kristna människor till att vara statsminister som vi hade i Norge, sant, med Kjell Magne Bondevik i sin tid, eller liknande. Att det ska liksom vara en viktig bevegelse för att då vinner kristendomen terräng. Här läser jag en lite omvänt logik hos dig, hvis jag förstår det rätt.
Jag har stor respekt för människor som också utifrån sin kristna övertygelse engagerar sig politiskt, definitivt, och jag tror att vi behöver det. Så jag är inte emot det på något sätt, men vi behöver genomskåda maktens väsen. Alltså det finns någonting i själva maktens väsen vars primära är intresse är att behålla makten. Därför är det så ytterligt få som klarar av att hantera makten utan att korrumperas av den mer eller mindre. Det kräver en alldeles särskild mognad och vishet, tror jag, att kunna hantera makten. Det finns exempel på naturligtvis de som har gjort detta, men vi måste vara väldigt klara över att i maktens väsen ligger detta att till varje pris behålla sin makt. Och för kyrkan definitivt har det visat sig gång på gång genom historien förödande när hon hamnar i ett samhälle och i en kultur i en maktposition.
Du nämner samfund och kultur, och många vill ju säga att något av det som kännetecknar vår tid är att människa dyrkar det skapte och inte och glömmer skaparen. Jag hörte en norsk politisk journalist som kommenterade sånt klima i vår, eller naturen i vår tid, vår religion. Och att klimaengagemanget för nästan något är religiöst över sig för en del. Greta Thunberg har varit omdiskuterat, som du vet, från ditt hemland. Hur vill du tänka där om förhållandet skaparen och det skapte?
Tack för att du tar upp spörsmålet, därför att återigen till kristologin, alltså nyckeln är Kristus. Och då menar jag så här i relation till ditt spörsmål, om vi kan hålla fast vid att Kristus på samma gång tillhör den skapade verkligheten och den oskapade verkligheten, då tror jag att vi kan hitta en väg mellan ytterligheterna. Och här är då den ena ytterligheten, dualismen, som gör en åtskillnad mellan skapare och skapelse så skarp många gånger att det skapade förminskas och världen föraktas. Den andra ytterligheten är panteismen, som suddar ut gränsen mellan skapare och skapelse så att det skapade börjar dyrkas. Så att orienteringspunkten, menar jag, för en kristne är alltid inkarnationen, som hjälper oss att undvika både en destruktiv pessimism och en naiv optimism i förhållande till omvärlden.
akkurat. Då vill jag gärna sluta till ett lite personligt spörsmål, och då må du se hur mycket du vill si. När vi snackar om sekularisering och många trender i kulturen som beveger sig i olika riktningar, så är det ju alltid en frestelse att skylla på någon andra än oss själva, att problemet ligger hos andra. Noe av det som har kjennetegnet den lavkirkelige bevegelsen i Norge, som blant annet Dagen sprang ut fra, er det personlige andaktslivet. At dette, det er ikke bare et spørsmål om hva presten sier, men det er et spørsmål om hva jeg selv tenker og tror og sier og gjør. Kan du bare si litt helt konkret hvordan, hvordan ditt eget, altså din åndelige rytme, ditt andaktsliv arter seg fra dag til dag?
Ja, for meg har det vært så oerhört rikt og betydelsefullt at har kommit i kontakt med den, den traditionella, den klassiska tidebönstraditionen som jag har levt i och med nu i många år. Alltså det här att dagen och dygnet perforeras med korta tider för bön. Och också den ekumeniska kommunitet som jag är en del av, så har vi ju en regel som vi följer. Ja.
Och det är liksom, en regel, det är alltså en rytme,
ja, sant? En rytme, och som det konkreta som vi förpliktar oss, ja, och ger löfte att följa, som handlar om att be minst en daglig tidebön, att fira mässan varje vecka, att ha en årlig retreat när man drar sig tillbaka, och det är också det som jag naturligtvis lever i och följer. Men styrkan i den här rytmen och tidebönerna är ju att det är en bön som i väldigt hög grad bär mig, snarare än att jag ska bära bönen. Så jag tror att vi är forskjellige som människor. Jag menar, när vi har våra tider för bön och andakt och så vidare. För mig har det alltid varit så personligen att tiden tidigt på morgonen är den för mig viktigaste och bästa tiden. För någon annan kan det vara så att man hellre, så att säga, som Edin Lövås brukade säga, packar kappsäcken kvällen före.
Ja, riktigt.
Och det är ingen, det är liksom ingen värdering i förhållande till det ena eller det andra, eller motsatsförhållande, men när du spör, så är det mitt spörsmål, mitt svar.
Akkurat.
Jag vill bara skjuta in ett sån extra spörsmål helt till slut då. Ser vi är programledare här, så kan vi väl tillåta oss det. Och det tillbaka till det som du nämnde med att sluta att ta fly. Är det något som du fått mycket spörsmål om och sån, är det något som...
Jag tycker inte att jag har fått överdrivet mycket spörsmål kring det, och de som känner sig provocerade kanske inte hör av sig till mig. Men jag har samtidigt varit, och jag är ganska noga med att säga, det har varit ett personligt val för min egen del och mera som en slags symbolisk handling för mig. Och det hänger ju samman med att jag känner att jag kan inte tala i de här spörsmålen så mycket som jag ändå gör idag, har gjort de senaste åren, om jag inte på forskjellige måte också låter det få konsekvenser i mitt liv. Men jag är noga med att inte lägga det på andra. Det finns fullt legitima skäl till att människor behöver bruka flyg. Och det lägger jag alls ingen värdering i. Men för mig har det ändå varit ett av de här besluten jag har tagit. Och där jag känner att det är en god sak och en hjälp för mig att få vara konsekvent. Jag upplever inte heller det som ett offer, utan det är ju bara en bonus egentligen med de långa tågresorna.
Och till Tromsö måste du kanske ta buss på slutet, eller?
Buss de sista 4 timmarna, ja. Men det var ju en underbar färd.
Ja, riktigt. Utmärkt. Många tack.
Stort tack.